Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han är född i Luleå. Han är före detta journalist på Aftonbladet. Han är ekonomiskt oberoende och han är en av världens bästa fotbollsdomare. Hör Jonas Eriksson berätta om sitt liv i denna vecka av Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Synpunkter, förslag på gäster? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren, Facebook Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Här är veckans möte. Niklas Holmgren möter Jonas Eriksson. God lyssning.
Hans Jonas Eriksson, född den 28 mars 1974 i Örnäsets församling i Luleå, stämmer. Norrbottens län. Hej Jonas!
Tjenare, tjenare.
Du är ju också journalist. Ja. Kanske vänder den här, du börjar fråga mig saker.
Ja, exakt. Nya roller. Stämmer. Det är min bakgrund och mitt första yrke kan man säga.
Och du har bjudit, nu har du gått vidare i yrkeskarriären, domarskapet ska vi naturligtvis prata om sen. Men nu är vi på ditt och Niklas Wikegårds gym här i Sigtuna. Jättefräscht, gammal fasad, det är ju en av Sveriges äldsta städer här. Och så kommer man in i den där träbyggnaden, så har du, det är jättestort och fint här nere.
Ja, det är fantastiskt, det är en dröm som jag och Niklas har haft i en massa år. Det är en oväntad kombination också, en hockeymupp som Niklas och en fotbollsnörd som jag som var ovänner för ett antal år sedan. Och sen slog våra påsar ihop och jag var journalist på Aftonbladet och skrev 95-96 en artikel om Niklas när han hade efter en träning gått in i ett omklädningsrum och slagit sönder omklädningsrummet. Mm. Niklas version att han gick in och la handen på ett bord. Men det var flisor kvar i omklädningsrummet och det här fick jag ett gäng människor att berätta för mig. Jag skrev om det, ringde upp Niklas som förnekat att det hade hänt och då blev det naturligtvis en större rubrik. Och efter det så hade han ett ont öga till mig och jag tyckte inte heller han var speciellt pålitlig. Sen har vi en gemensam kompis i Peter Gide. Och vi träffades här i Sigtuna, sprang på varann, började umgås och insåg att vi ville båda ha en bättre träningsanläggning. Och efter mycket om och men, mycket svett och blod och tårar, hör på att säga, så sitter vi här idag på OI som är en helt fantastisk anläggning som skapades någonting som vi ville ha men som nu är till för alla här i Sigtuna som vill träna på ett bättre sätt.
Och då undrar ju många naturligtvis, vem lyfter mest i bänkpress? Jonas Eriksson eller Niklas Wikegård? Niklas kommer ju ringa om du inte är sanningsenlig här.
Vi har inte haft en tävling, Rick. Vi har haft en armhävningstävling och den vann ju jag. Så jag tror så fort man kopplar in en puls på det hela, ett hjärta som ska pumpa ut blod, så vinner jag. Vad gäller ren råstyrka så kan nog Niklas kanske vara starkare på bänkpress. Jag får ödmjuk och erkänna det. Men gör vi ett helhetstest och lägger upp fler grenar, då vet jag att jag vinner. Jag är ju aktiv i min karriär till skillnad från honom. En avdankad gammal hockeyexpert.
Du är från Luleå från början, Jonas. Men det är ingen dialekt kvar.
Nej.
Inte det... alldeles, minst inte när du är här nere.
Nej, när jag pratar i telefon eller åker upp, då dyker upp lite grann. Luleå-dialekten är inte speciellt stark till att börja med. Men sen också, jag har bott här nere nu i 23 år och jag bodde 19 år i Luleå. Så att det har slipats bort en del av det. Det är ingen avsikt och jag pratar jättegärna Luleå-mål. Men så fort jag landar uppe, då hörs det att jag pratar Luleå-mål.
Hur mycket kontakt har du med Norrbotten?
En hel del. Jag har min mamma, min pappa, min syster. Jag har en del kompisar. Naturligtvis har en del flyttat ner hit till Stockholmsregionen. Men en hel del kontakt. Supportar naturligtvis IFK Luleå, min fotbollsklubb, och Luleå Hockey, min hockeyklubb.
Hur är det med Lira då?
Nej, det är ju inte min klubb, det är ju en konkurrerande klubb. Så att, det är inte den klubben i alla fall. Jag brinner för och passionerat på. Men jag hoppas ju alltid att det går bra för den landsändan i alla idrotter, oavsett om du pratar om handboll, Boden som är uppe i högsta ligan, eller om det handlar om bandy, Kalix. Självklart dunkar mitt hjärta för Norrbotten.
Ja, ni är väldigt nationalistiska där uppe, om man får säga så, eller hur? Det är ofta Luleå Hockey, det är de mot resten av världen och sådär.
Ja, och sen Luleå Hockey gick upp i elitserien, så har det liksom byggt hela regionen där. Det finns ett enormt intresse och folk pratar om Luleå på ett helt annat sätt än tidigare. Och för mig som var med var ju Delfinen, som det hette på den tiden, den dagen de gick upp, den kvällen. Det är otroliga minnen och att man håller kvar sedan dess är imponerande. Det är en liten stad med begränsade resurser jämfört med många andra.
Är det så att när du bor utanför Norrbotten i det här fallet, och att du blir mer supporter till lagen och mer norrbottnisk än vad det hade varit om du hade bott där?
Ja, det tror jag. Jag tror att man kopplar tillbaka från sitt ursprung och har det som en grej. Man åker och ser matcher i Stockholmsregionen när det dyker upp. Jag har kompisar, man pratar mycket med dem och diskuterar och hör när man ringer pappa hemma i Luleå och frågar hur går det för IFK, vad har de för satsning, hur ser spelarna ut. Så det är något som knyter samman folk, absolut. Jag vet att många norrbottningar som lever i exil hänger med sina lag väldigt mycket när de spelar här nere. Att man träffas före matcher och umgås kring dem. Mm.
Hur var ditt idrottsintresse? Jag menar, du säger ju själv här att Luleå, det är ju hockeyland. Så är det bara av tradition. Det luktar ishockey när du kliver av på Kallax redan. Men du är ju fotbollsdomare.
Mm. Ja. Spelade både fotboll och hockey. Började med fotboll i 5-6 års åldern i fotbollsskola och fortsatte sen då i IFK Luleå i ungdomsleden. Spelade hockey i Luleå Hockey med årgång 74 som jag
tillhör. Vilka var i 74?
Ingen som du kommer ihåg. Nej. Som blev något riktigt bra sen. De vi mötte som fanns, Per Svartvardet var 74 som lirade i Modo till exempel. Du hade ju 73 när du foppade bland annat. Jesper Blomqvist, fotbollsgäster, var ju jätteduktig i hockey också. Men vi hade ingen som gick riktigt långt i karriären som man kommer ihåg på en längre sikt. Men vi hade ett jättebra lag. Jag la av samma år som TV-puckuttagningarna var. Jag var inte i närheten av TV-pucken. Jag var en okej hockeyspelare.
Vad spelade du för på plats då?
Forward.
Var det forward? Ytterforward eller center?
Ytterforward. Nummer 9 på ryggen.
Ja.
Men jag spelade fotboll och trivdes bättre i fotboll. Det var roligare, det var enklare. Hockeyn var ju mycket att man skulle åka dit en timme före. Mm. Lite svårare att packa, få ihop allt. Logistiken kring det hela. Fotbollen var ju enkel och kopplad till sommaren som jag älskar, även om det var kort där uppe. Ja. Så fotbollen blev min sport.
Vad var det för typ av spelare? Vilken plats? Och hur var du i relationen mot domarna?
Jag var mittfältare, som alltid i mitt liv har försökt hålla mig där det händer, i mitten. Jag var en spelare som sprang och gnällde på domarna, ifrågasatte, som ofta blev varnad. Antingen att jag spelade tufft sent, ifrågasatte, var tjurig, var en dålig förlorare. En typ som jag absolut inte är speciellt stolt över att ha varit, men som har hjälpt mig jättemycket hur jag ska hantera sådana spelare idag. Jag försöker alltid hitta, okej, vad hade jag som spelare velat att domaren ser till med det här läget, och så försöker jag göra på det sättet. Så att nej, ingen lätt spelare. Jag är säkert impopulär bland mina motspelare, eller det vet jag att jag var, de jag träffar idag.
Var du elak?
Elak var jag, men jag var aldrig dum. Jag gjorde aldrig illa någon, trampade någon på foten eller gjorde illa någon eller sparkade någon avsiktligt. Där hade jag en gräns. Däremot kunde jag liksom trash talk ganska duktigt och provocera folk och aldrig filmat eller hållit på med något sånt trams. Däremot en spelare var irriterad att möta. Jobbig att möta. Härlig att ha sitt eget.
När gjorde du valet då? Jag menar, för du höll ju på att spela. Ofta är det ju så att det är ju spelare det flesta vill bli. Och sen så kan man bli domare eller kommentator eller någonting. Men när bestämde du för att... Hur gammal var du när du bestämde att satsa på domarskapet?
Jag satsade på domarskapet egentligen inte förrän jag var 19-20 år. Jag spelade fotboll parallellt fram tills dess. När jag var 18-19 direkt efter gymnasiet, då flyttade jag ner till Stockholm för att göra min värnplikt på Värnpliktsnytt som journalist. Och i samband med det så insåg jag att jag alltid var en person som att gör jag någonting vill jag göra det till 100%. Och jag kunde inte träna fotboll med ett lag, för de tränade 3-4 gånger i veckan på vissa tider. Och jag jobbade kvällar, jag var bortrest, det var omöjligt att göra en ordentlig fotbollssatsning. Och då började jag satsa på att döma istället, för då kunde jag träna när det passade mig och tacka ja till matcher de dagarna jag var ledig.
Och lite extra pengar?
Extra
också,
pengar framförallt. Och det kom ju redan när jag var en liten kille, 12, 13, 14, 15 år. Det var ju fantastiska pengar man kunde få. Jag kunde döma en match samtidigt som jag åkte och spelade min match själv en timme senare. Så att det var ett otroligt bra extra knäck. Och jag lärde mig enormt mycket på hur man hanterar människor. Jag lärde hantera mig själv på fotbollsplan på ett bra sätt.
Hur högt kom du i divisionssystemet innan du liksom, ja, innan du flyttade?
Ja, jag slutade direkt efter jag hade blivit junior. Ja. Vi spelade juniorallsvenskan med IFK Luleå med 74-erna. Ja. Hade ett bra lag. Vi reste runt, åkte med AIK, Djurgården, Hammarby, Västerås. Så vi hade långa resor och många resor. Ett bra gäng där heller ingen blev ett stort namn, för att ta bort din följdfråga i nästa steg. Men vi hade ett otroligt bra gäng som Och där jag lärde mig enormt mycket fotbollsmässigt. Men jag fick också se många domare, förstå att man fick ta del av domare på olika nivåer och se hur de agerar. Sen insåg jag när jag flyttade ner att nej, men nu blir det dömning på heltid. Så att jag har egentligen, jo, jag har hoppat in och spelat i något plojlag i division 6 här i Stockholmstrakten. Mm. Tillsammans med Peter Ide bland annat i början på 90, mitten på 90-talet. Det är det enda.
Luleås största fotbollsspelare genom alla tider enligt Jonas Eriksson.
Oj. Ja, det är frågan, har man spelat? Ja, vem är det? Nu kommer de som kan historien bättre än mig. I modern tid, vi hade en, han är inte från Luleå, men han spelar i Luleå hela sin karriär, Vladimir Galajba, en fantastisk dag i rysk mittfältare, de första som kom från Sovjetunionen. Han var enormt duktig, han präglade fotbollen där, och vi var ju så, jag säger, vi var ju så otroligt nära att ta sig allsvenskan 92 mot Västra Frölunda. 2-1 hemma vann vi med, ledde med 2-0 i paus borta på Rudalen. November 92. Har inte släppt in 4 mål på hela säsongen på en match. Vi släpper in 4 mål på 13 minuter. Och sen pressar vi och pressar och pressar. Och får inte in den där bollen som hade gjort att vi hade tagit oss till allsvenskan. Och det är naturligtvis jobbigt idag när vi ser att vi ligger i botten av division 1 och sladdar. Men det är fotbollens förbannelse, så funkar det. Och det var en enorm resa.
Skolan och Jonas, jag har bara fått för mig att du var jätteduktig i skolan. Det är bara en känsla jag har.
Ja, men det har du rätt i. Jag hade enormt lätt i skolan. Jag var ju otroligt aktiv med att spela fotboll och döma fotboll. Jag jobbade extra på lokaltidning där uppe. Jag var med i elevrådet och skolidrottsföreningen. Och...
ja, jag hörde ditt sommarprat. Du var med i femman. Ja, eller inte i fem, upp till 13 heter det.
Jag var med överallt. Ja. På mittfältet, som jag sa tidigare. Och hade lätt i skolan. Jag tittade igenom boken en gång och så satt det. Så jag hade väldigt lätt för mig, och det är jag otroligt tacksam för. Jag behöver inte lägga ner så mycket tid.
Och sen så då, vad var favoritämnet förresten i skolan?
Jag gillar ju svenska språket, engelska också. Tyckte jag var fantastiskt roligt. Samhällskunskap var roligt att diskutera. Jag hade väldigt många bra lärare som verkligen lockade fram det och gjorde det kul att gå i skolan.
Och då satsade du tidigt, vill jag minnas, på att bli journalist. Eller du hade det i baktankarna i alla fall.
Ja, jag var 9 år, var med upp till 13. Ulf Elving fick fram, vad vill du bli när du blir stor? Då var det sportjournalist. Så hade jag tur, för 2 dagar senare så ringde det upp från lokaltidningen NSD, en otroligt sportchef som heter Peter Lundgren, som sa, du, jag hör att du vill bli sportjournalist, vill du inte komma och skriva hos oss någon gång? Och jag var 9 år och han lät mig skriva i tidningen. Så jag fick se oss en juniorreportage lite då och då. Och få en akkreditering, alltså gå in på matcher, sitta på pressläktaren, gå in i Luleå Hockeys omklädningsrum, var på skid-SM 84 när Gunde Svan vann, sitta längst fram på presskonferensen. Det var ju dröm. Och den drömmen fanns, och jag var ju otroligt glad att jag lyckades nå det också ett antal år senare.
Ja, hur gick det till? När du flyttade ner och gjorde lumpen på Värnpliktsnytt i Stockholm. Och sen då?
Ja, sen efter att ha gjort det i 10 månaders tid så var jag på väg hem till Luleå, var tanken. Men out of the blue så blev jag erbjuden jobb på Aftonbladet och sen på Expressen också. Direkt efter, knappt, nästan inte utan att söka. Jag behövde inte ens skicka en ansökan och fråga. Och diskutera fram och tillbaka och prata lite lön och intresse. Då tyckte jag Aftonbladet var mer engagerade, mer intresserade, kändes mer genuint. Och hoppa på dem och börja jobba där 1994 i april. Och hade ett fantastiskt, först ett vikariat på 8 månader som var helt enormt på en sportavdelning när Sverige tog sitt fantastiska VM-brons i USA naturligtvis. Det hände jättemycket det året. En otrolig resa. Och var kvar där till i oktober 96 det jag sa upp med.
Varför sa du upp dig?
Jag kände under 96 att jag hade gjort en hel del grejer och att jag ville gå vidare på någonting nytt. Jag hade nog kunnat vara kvar där och hade diskussioner med Torbjörn Larsson som var chefredaktör och personalchefen att men vill du vara på någon annan avdelning, vill du göra någonting annat? Jag visste inte riktigt. Och sen så gick vi förbi Expressen. Och i den vevan så kände jag, men nu har jag varit med om det här som folk har drömt om i en massa år och kände att nu vill jag prova på något nytt. Och då dök det upp ett nytt projekt. OTV, ett produktionsbolag som startades av Per Sundberg och Jonas Jonasson, författaren till 100-åringen. Ja. Per Ola som han heter. Ville att jag skulle börja jobba där. Och jag hoppade på det. Stack ut och reste 3 månader i Asien, som man ska göra i den åldern. Och när jag kom tillbaka så fanns det ett nytt jobb. Då hade de fått ett uppdrag att börja utbilda journalister i Östeuropa. På Bonnierägda tidningar. Så jag kuskade runt i Östeuropa i 1,5 år. Tills Peter Gide ringde mig och sa, du, det finns ett företag här som söker någon som kan journalistik, som kan göra affärer, vill göra affärer, som vill resa och kan sport. Det är ditt jobb. Jaha, sa jag. Så åkte jag och träffade de här killarna som jobbar på ett bolag som heter IEC. Och där blev jag kvar i 12 år.
Och då var det alltså, du var 20...
24.
24 då,
ja. Och då hoppade jag på där och jobbade där fram till 2010-2011 till och med. Ja. En enorm resa. Vi var ett jättelitet bolag som växte till en omsättning på 500 miljoner och vi hade 50-60 anställda på 6 olika kontor i hela världen. Så en otrolig resa att få jobba just med sport, men och en del med journalistik, men framförallt med en kommersiell del av det hela som exploderade under de här åren.
Rättigheter,
sändningsrättigheter.
Vilka pengar det
är. Otroliga pengar, och det fanns ju knappt när vi började 98. Men alla sporter är ju idag sända på något sätt, och det fanns pengar i dem. Och även om ingen tittar så mycket på badminton i Sverige, så fanns det en marknad i Taiwan och i Kina och i Indonesien och i Singapore och på många olika ställen.
Ja, det är, jag tänkte på engelsk fotboll, där TV-avtalet då, som gör att den engelska Premier League... Ja,
nej, det är pengar.
Det går inte att räkna knappt.
Nej, och där vet vi om att det är det som driver utvecklingen framåt. De pengar de får in på tv-rättigheter i olika länder driver ju ligorna framåt i deras sätt att signa spelare. Så att det går hand i hand där. Det.
Men hela tiden höll du på med domarskapet.
Ja.
Hur gick det? Hur kunde du liksom ändå avancera uppåt som domare samtidigt som du hade ett tidskrävande jobb med mycket resor?
Ja, det var ju naturligtvis svårt. Det har ju hjälpt mig att bli en bättre yrkesmänniska att ta dömningen, och tvärtom naturligtvis. Jag har ju tagit löpturer runt om i hela världen, överallt var jag var någonstans, och kom hem en fredagkväll från Taipei till exempel, och sen på lördag åkte upp till Sundsvall för att döma Alnö mot Selånge, lokalderby upp, och så åka tillbaka, vara hemma söndag och sen på lördag sticka iväg till New York på en resa. Så att det var ett otroligt kuskande fram och tillbaka. Men det hjälpte mig ett, dels att hålla mig i form, jag har tränat vad jag än har varit, hur mycket jag än haft att göra, och sen har det ju öppet med stress och press, det har liksom aldrig bekymrat mig, jag har alltid haft
det. Mår du bra av det finns ju positiv stress talas det om. Ja, du mår bra av att vara igång?
Ja, jag mår bra att vara igång. Jag mår bra att ha saker att göra. Jag mår bra av att ha ett ganska inrutat schema. Jag vill inte ha dagar som är helt öppna, helt lediga, där man inte har något att göra. Men lagom mycket, och inte ha saker som pressar en och stressar att man måste göra. Det tror jag ingen tycker om. Men den här kicken att göra saker och prestera och få saker att hända, det gillar jag verkligen.
IEC, jag läste att du är ekonomiskt oberoende.
Ja, det är väl ett slarvigt uttryck ibland, men det var en fantastisk resa. De aktierna jag köpte från början, de blev väldigt mycket värda senare.
Hur känns det där? Känns det en trygghet att känna att jag har råd att vara ledig ett halvår eller något sånt där? Ja.
Det är klart, det är en jättetrygghet och en säkerhet för mig och familjen, att skulle det hända någonting så vet man om att man inte måste hitta ett jobb nästa dag. Nu är jag ju, om du frågar folk som kände mig, jag kände ju dig också före 2007 när det här hände, så jag är i grunden samma person. Jag har inga nya vanor, jag har inte förändrat mig speciellt mycket. Jag är lugn och trygg i det jag gör, och att jag kan hålla på med dömningen idag, dels är jag professionell och gör det på heltid, men sen också vet jag om att den dag jag slutar så kan jag hitta min egen framtid på mitt eget sätt, och det gör att jag är lugn och trygg i det. Men som person är jag samma, jag har kvar samma umgänge, samma kompisar och samma intressen och vanor, så att det är ingen större skillnad.
När du då klev ur IEC, var det meningen då, nu satsar jag, alltså du kände så mycket för att döma så att nu ger jag det här 100%?
Ja, verkligen. Vi har pratat ju tidigare om att under resan, så när jag dömde Selången mot Alnö en lördag efter att ha varit i Taipei i 5 dagar, så insåg jag att min domarkarriär hade förmodligen gått snabbare. Jag hade förmodligen avancerat högre upp om jag hade haft lite mer fokus och kunnat lägga mer tid på det. Men det innebär också att nu, när jag tog det här beslutet 2010, att hoppa av, insåg att nu ska jag satsa på det här. För fotbollsdömningen är åldersbestämt. 45 år var åldersgränsen. Den är borttagen.
Är det?
Ja, det var en av de sista grejerna Blatter gjorde innan han försvann ut. Den är borttagen. Den finns kvar, men det finns dispenser att få om man är på tillräckligt hög nivå. Men det innebär att det kändes helt rätt att satsa. Jag var 36 år 2010 och tänkte att nu vill jag satsa på det här stenhårt. Nu vill jag ge det här några år och se hur långt jag kan komma. Och det var i facit hand ett klokt beslut. Och man blir ju inte... Det blir svårare och svårare och jobbigare att träna upp kroppen för varje år man är, och det har jag lyckats med på ett bra sätt.
Ja, 42 nu ska vi säga.
42, yes.
Ja. Så att egentligen hade du bara haft 3 år kvar om de gamla reglerna. Men hur är det fysik och sådana saker som avgör? Eller vad
de har ju tester på så pass ofta idag så att åldern spelar egentligen ingen roll. Jag menar, i ett yrke där erfarenhet är det absolut viktigaste så kommer man inte diskriminera någon när man då når rätt ålder. Och i mitt fall så... det handlar också om motivation och orka träna. Jag menar, idag är det fint väder och jag har ett fint gym att träna på, men man ska orka träna, kroppen ska kännas okej. Och att lova att jag ska döma i 3 år till, det är lång tid. Det är svårt att veta om du håller på med podden här om 3 år till exempel. Man får se hur det känns, och jag tror att alla som jobbar med sin kropp som redskap, man får vara lite försiktig när man gör några långa utfällelser. Men just nu känns det jättebra. Nu har jag kul och är frisk och huvudet är med, och jag tycker det är kul att döma oavsett om jag dömer fina matcher i Champions League eller en semifinal i EM eller en så kallad vardagslunk i allsvenskan. Och känns det inte roligt, då tänker jag inte fortsätta.
När kände du, för alla som blir framgångsrika, det är min erfarenhet i alla fall, känner ju någonstans att jag är bra på det här. När kände du att du hade en fallenhet för att döma fotbollsmatcher?
Det kände jag faktiskt, det kan låta lite kaxigt, väldigt tidigt. Jag märkte det när jag sa till folk, det kunde vara killar som var 1 år yngre än mig eller 2 år yngre, att jag kunde prata med på plan och säga, men jag förstår att du är arg, men du kan inte sparka på honom bara för att du är arg. Då kommer jag att bestraffa dig. Ta ett djupt andetag istället och använd det för att springa lite snabbare eller skjuta lite hårdare. Så märkte jag att jag ibland fick det att de, okej, det har du rätt i. Att jag fick folk att förstå mig. Då förstod jag att jag hade en fallenhet för någon slags spelarempati, att jag kunde sätta mig in i deras sida. Sen har det naturligtvis utvecklats under tiden, men jag hade 2011 på hösten fick jag Champions League. Match 1 fick jag Manchester City mot Napoli, som var en väldigt stor match. Citys första match i Champions League. Napoli hade inte varit med på väldigt många år. Och att jag fick den matchen gav mig dels enormt mycket självförtroende, och jag kände att jag hade ett förtroende från UEFA. Och så visste jag att de skulle ta ut domarna till EM i december 2011, och då insåg jag att jag har nog chansen att vara bland de här 12. Och där fick jag nog en otrolig kick att wow, jag kan vara med på den här listan. Jag är nog en av Europas 12 bästa domare. Och det var ju naturligtvis en enorm känsla. Då förstod jag att de litade på mig och trodde på mig som domare.
Det är ganska sent ändå, alltså, att du förstod det. För att, och det är ju en nivå till, så att säga. Det är som att gå och byta allsvenskan till en toppliga för fotbollsspelarna. Det är en ganska stor skillnad. Men för du har dömt allsvenskan sedan 2000. Och du fick debutera på klassiska Vångavallen i Trelleborg. Trelleborg mot Frölunda.
1351 åskådare. Det var, oj herregud, vilken upplevelse. Det är länge sedan nu, 16 år.
Vad minns du av den matchen?
Jag minns att jag i första halvlek försökte förändra mig. Jag försökte döma på något sätt som jag trodde man skulle göra allsvenskan, vilket var helt fel. I pausen säger min kollega Ingemar åt mig, du döm som du brukar döma. Och det gjorde jag, så var mycket bättre än det halvlek. Det var
Hur gjorde du då? Sprang du liksom av?
Nej, men jag trodde man skulle springa på något annat sätt, eller jag skulle prata mindre med spelarna, eller att jag skulle peka. Alltså, jag försökte förändra mig, för jag trodde att det ska man göra i allsvenskan. Istället ska man göra allt det som man brukar göra. Det är det bästa. Man ska inte förändras oavsett om det är allsvenskan, Champions League, EM eller VM. Man ska vara sig själv helt enkelt. Och det har jag gjort jag försökt göra på alla nivåer jag kom upp. Och det tips är jag till alla unga domare: var som du brukar vara. Förändra inte, du har fått chansen för att du är bra på den nivån. Det regnade, det blåste på Vångavallen naturligtvis. Och blev 3-0 eller 3, jag kommer inte ihåg. Folk frågar ofta hur gick det, jag tänker aldrig på resultat. Jag kommer bara ihåg min egen känsla. Men jag var nöjd efter matchen i alla fall. Och det var en härlig upplevelse.
Ja, när du är inne på känsla, berätta om den känslan som du har när du känner att det här stämmer. Alltså du har fullständig kontroll på matchen. Spelarna har din respekt. Publiken, de köper dina domslut, även om de alltid ropar bu när det, men ändå, när du har den här goda känslan som jag antar att det är den du strävar efter att få i varje match. Beskriv den bubblan.
Den är helt fantastisk när man har det här flytet. Du vet om att om du inte blåser, då kommer spelarna komma fram med bollen. Du behöver inte blåsa, och du vet om när du släpper för det, så ramlar inte spelaren efter 10 steg, utan spelaren dribblar fram och gör någonting bra för dig. Du är en del, du gör matchen bättre. Samtidigt vet jag om av erfarenhet, när jag känner den där känslan att nu flyter allt, då säger jag till mina kollegor i kommunikationsutrustningen: grabbar, nu är vi beredda. Det är nu det är som närmast att ett misstag sker. För när du vaggas in i den där tryggheten och tror du kan allt och allt flyter på, helt plötsligt är du okoncentrerat en sekund. Det kommer en knuff bakom ryggen, en spark. Bollen tar på handen, du är inte beredd, du tar inte den där löpningen sista metern. Och du vet att lagen om alltings jävlighet, det inträffar alltid när du vaggas in i den tryggheten. Så att även om jag ska kunna njuta lite oftare av den, så vet jag om att njuter jag för mycket, då är det lätt att det händer någonting.
Hur mycket kommunikation har ni nu när, det har ju naturligtvis ändrat som det är din tid, bara det här med kommunikationen. Hur mycket pratar ni med varandra egentligen?
Väldigt mycket. Det är teamwork verkligen, det är inte bara jag som dömer, utan det är Mattias och Daniel, min assisterande domare och även Marcus och Stefan eller Martin som är bakom målet som hjälper till. Vi pratar väldigt mycket. Dels om rena bestraffningar, vad som är frispark, vad som inte är frispark. Vi pratar om vilka som är problemmakare, vad händer för någonting i spelet, hur reagerar folk, vem ska vi se upp med. Vi pratar om vad som händer nästa steg. Att gissa vad som händer nästa steg eller förutse nästa del av spelet är jätteviktigt. Och den som kan göra det på bäst sätt är också de bästa domarna.
Hur förbereder ni er inför matcher? Jag tänker på hur mycket går ni igenom startelver, spelarnas historik och så. Hur mycket sådant har ni koll? Har du koll på? För jag antar att det är olika för olika domare.
Ja, jag har jättemycket koll. Jag vill veta vem som spelar, vilka det är, vad de har spelat tidigare. Det har jag oftast koll på. Men också på vilket sätt de spelar. Vi har tillgång till Y-Scout som är ett fantastiskt teknisk, fotbollsteknisk plattform där jag kan gå in och titta på alla vänsterhörner som Shakhtar Donetsk har slagit i första halvlek i sitt ligaspel. Det går att filtrera och få ut allt. Alla frisparkar som en viss spelare har dragit på sig. Det handlar om att förbereda sig rent tekniskt och taktiskt, men också lite grann känslomässigt. Liksom, hur sätter man sig in? Hur mår ett lag som har förlorat 3 raka matcher, som måste vinna på hemmaplan? Vilken press har de på sig? Hur kan man agera när man är pressad, stressad? Lite fotboll, så lite mer, inte bara fotbollsteknik utan även lite psykologi, sätta sig in i spelarnas huvud.
Hur fungerar det? Du nämnde dina kollegor här. Får du välja dem själv eller är det UEFA som väljer dem på inrådan från dig? Eller hur funkar det?
Det är UEFA som tar ut dem rent formellt, men naturligtvis i den diskussion och den process som vi har haft så är Daniel och Mattias, mina assisterande, de är med tack vare eller på grund av att jag vill ha med dem i teamet och också på grund av att de presterar väldigt bra. Mattias har varit med mig sedan 2007 i princip alla matcher. Daniel kom in när Stefan Wittberg blev pensionerad efter EM 2012. Då kom Daniel in och jag hade ett snack med Daniel och jag kände att Daniel är rätt person, rätt inställning, rätt fysik, rätt bakgrund, klarar av stora matcher. Och det har han verkligen, verkligen visat att han klarar av. Så att jag känner en jättetrygghet med dem och de känner förhoppningsvis en trygghet med mig. Och vi har presterat på hög nivå under väldigt lång tid. Så att jag är otroligt tacksam att få jobba ihop med dem så mycket.
Jag skulle vilja hylla de här assisterande domarna. Jag får inte säga linje men längre. Jag får och får, men det blir alltid någon som blir irriterad då. För jag tycker att många är så oerhört skickliga. Ja. Vi sitter ju ibland med reprismaskiner och har svårt att avgöra om det är rätt eller fel.
Ja, de är otroligt duktiga. Att se när bollen slås, och då vet vi om att man kan ibland inte se. För tittar du upp och ska se bollen slås, ja, då tappar du försvarslinjen. Och då säger man att man kan lyssna på bollen. Då säger jag så här, välkommen att lyssna när de 50 000 människor som skriker. Då får du förnimma det, du får en känsla för det. Koppla ihop syn och ljud där och ta rätt bedömningar. Daniel och Mattias är var för sig och i team Europa kanske världens bästa assisterande domare. Och det är oftast jag som får beröm. Oj vad bra team Eriksson är, oh, vad bra. Men de förtjänar väldigt mycket mer beröm än vad de får. Och nu har jag försökt att göra det. De är fantastiskt duktiga. Jag vet att under EM, som jag kommer ihåg rätt, så var 96-97% av alla offside-beslut var korrekta. De har blivit enormt duktiga. Mycket bättre än för 10-15 år sedan.
Det är mycket regler naturligtvis, domare ska följa regler, men känslan är ändå den viktigaste. Du måste gå på din intuition. Du har en hundradel sekund eller en sekund kanske och ta ett beslut på. Det är känslan som är det viktigaste, är det inte så?
Absolut, regelboken må ju säga en sak, men på många ställen står det in the opinion of the referee, enligt domarens mening och åsikt. Och där handlar man att tolka och känna, var det frispark, vad var syftet? Och att naturligtvis med erfarenhet ha varit med om saker tidigare och veta hur saker och ting ser ut och hur spelare vill agera och vad som kan hända. Det är naturligtvis jätteviktigt.
När vi ändå är inne på det här, jag tänkte att det skulle bli för tekniska för det ska handla mer om Jonas Eriksson då. Men lite teknikaliteter heter det, va? Kan vi ta upp. Jag tänker på det här som sker i straffområdet vid varje hörna. Du skulle ju kunna blåsa straff varje gång, i stort sett. Och där är ju också en känsla, hur mycket ska du ta? Jag vet ju ishockeyn för några år sedan, de införde ju nolltolerans. Var det en klubba uppe, den kanske inte var hårt, men den var uppe där vid i midjehöjd lite grann, 2 minuter. Och det vart ju parodi under en tid. Det vart ju inflation i utvisningar. Men sedan så lärde sig spelarna. Är det någonting som du skulle vilja se också, blåsa 8 straffar i en match? Till slut så drar de inte varandra i tröjan eller i armen.
Nej, jag tror att UEFA har lyckats ganska bra med det. Jag vet ju i Europa League och i Champions League och även i EM där vi har extra domare. de som står bakom målet, så är det väldigt mycket mindre dragningar. Mm. Dels så är vi ett par extra ögon där bak och vi tittar på olika zoner. Dels så är det också så att om du vill dra i tröjan där så riskerar du väldigt mycket. Mm. Och jag pratar med spelaren, peka, titta, här står en kille bakom, hans enda uppgift är om du drar, så gör inte det. Och om du fortfarande drar så tar du en enorm risk, och jag önskar att vi skulle se alla gånger de drar, men jag tror att det är bättre där än i ligor där man inte har extra domare. Det är samma om du vet om att det är bilen på väg från Sigtuna nu, att du har en polis. Du kör inte förbi polisen i för hög fart. Om du vet att det står en polis, då är det ju väldigt, då riskerar du någonting. Det är inte säkert att du åker dit, men du riskerar. Jag tror att det här extra domarsystemet som vi har i UEFA, det är bra på det sättet. Det har förebyggt en hel del.
Pratar du någonting med alltså vi ser ju när ni kommer in på planen och när ni singlar slant och sådär. Det är kanske några korta ord. Men finns det möjlighet att prata med spelaren innan och säga att idag så kommer jag vara väldigt tydlig med att kolla på det som sker i straffområdet eller något sånt där. Kan du komma med sån information till spelarna på förhand?
Absolut, det kan ske i tunneln att jag pratar om det före match när vi singlas land. Det kan också komma att jag inte säger någonting alls, men vid första hörnan då kallar jag till med två spelare och säger att det här är inte okej. Och då säger jag inte bara till de två spelarna, utan jag säger ju till alla i straffområdet, alla på läktarna, dig som kommentator som säger, oj, nu pratar Jonas Eriksson med de här, nu är det bäst att hålla ner handen. För sen när jag väl tar beslutet så säljer jag in det mycket tydligare. Men han pratar ju faktiskt med honom. Att inte dra igenom, ändå drog han igenom. Då får man faktiskt ta och skylla sig själv. Spelarna vet ju om vad som gäller, men det handlar också för oss om att få förtroende och förankra ett beslut. Och det gör man ofta på ett bra sätt genom att visualisera det på det sättet.
Det är kanske ett enklare problem egentligen, alltså att döma för det som ni ser. Sen har vi det här med Hansen. Som ju nu börjar en del spelare springa och har den bakom ryggen. Och de tycker ju naturligtvis att så fort någon annan får bollen på handen så ska det vara straff. Jag håller ju handen bakom ryggen. Hur pratar ni inom domarkåren när det gäller hans situationerna?
Ja, vi förhåller oss till den regel som finns och den tolkning som finns. Och det man pratar om, det grundläggande är att är det avsiktligt eller inte? Men de Hansen ser du inte speciellt ofta. För det är bara på mållinjen som någon eventuellt räddar bollen med handen. Och de är ganska tydliga, om domaren ser. De andra Hansen, de sker ganska snabbt och oväntat. Det är därför det är svårt. Ja. Om du springer och jagar mig ett steg bakom, då hinner jag som domare tänka, okej, nu har han tre alternativ. Fälla honom, glidtackla bort bollen eller inte göra det. Alltså jag hinner inte tänka massa scenarier i huvudet. När bollen helt plötsligt har tagit på handen eller stannar upp för ett inlägg, då ska man ju fundera. Ett, vad var avståndet mellan spelarna? Var det nära? Var det långt? Eller för det första, tog det på handen? För det andra, är avståndet långt? Och för det tredje, är handens position naturlig? Och handens position naturlig, det kan ju vara olika. När man springer, springer man inte med händerna ner. Då springer man med händerna upp. Och nu visar jag att
man springer så.
Och då är det naturligt att den kan träffa handen där. Sen är frågan, kan jag göra någonting för att ta bort handen? För att det är klart att om jag är på väg att ramla, då måste jag ta emot mig med handen. Men är det så att jag sträcker ut den, att jag väljer att falla med handen från? Jättemånga parametrar, en svår regel. Ja. Och som du säger, vi ser fler och fler spelare som håller händerna bakom ryggen för att de inte vill misstolka sådana lösningar.
Men för att det är ju svårt, det är ju också där, det är ju känslan igen. Du är framme vid känslan, du hinner ju inte tänka alla de här så logiskt och pedagogiskt som du berättar för mig nu, utan det är ju tuff.
Ju mer man kan tänka före, ju bättre är det. Om man tänker, nu har han bollen, slår han ett inlägg nu, då är handen naturlig. Om du hinner tänka den tanken, nu ska han slå ett inlägg, det är kort avstånd. Ja, då har du fått in de två elementen. Då ska det mycket till att du ska blåsa. Sen gör vi fel kring den bedömningen. Men den är ju otroligt svår att se och bedöma. Gör han det avsiktligt, är det naturligt. Och det finns ingen universal lösning att trycka på knapp. Och just att det sker så oväntat, det är det svåra i det hela.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om du känner att du har gjort fel, hur mycket brinner du att få på något sätt kompensera? Det kan vara en hand som du har blåst och du kan inte ta tillbaka domslutet. Men du känner med hela kroppen att nej, det här var fel. Alltså, jag skulle vilja kompensera på något sätt. För vi är människor. Vi vill göra rätt för oss. Ja. Hur hanterar du de känslorna?
Jag har dömt fotboll så länge så att jag vet om att även om jag har tagit ett beslut, så ofta så tror jag ju på det. Jag måste tro på mitt beslut tills annat har överbevisats. Och det hjälper inte att jag har en hel hemmapublik eller bortapublik som skriker åt mig, eller att ett lag är missnöjda, eller kommer efter paus och säger att you're wrong, Mr. Eriksson, it was a handball. Så vet jag om av erfarenhet att det har hänt flera gånger. Och sen har jag kommit att få se på videon eller på DVD:n efteråt att jag hade rätt. Så jag tror alltid att jag gjort rätt. Jag måste tro det tills annat har bevisats.
Hur mår du när du inser att du har gjort fel?
Det är ju naturligtvis otroligt jobbigt. För det första så är man ju, det är jag förnekar ju det oftast. Nej, men det var inte fel. Tog det inte på handen? Finns det ingen annan repris? Kommer ingen repris efter matchen? Någon annan vinkel? Och sen till slut, för man ser ju det man vill se. Man försöker förknippa och bekräfta sin upplevelse. Sen då när man till slut, jag är inte dum och ointelligent, så när jag väl inser att det var fel, ja, då sover man dåligt och man har ont i magen och man är förbannad. Och sen dagen efter som en analys, varför missade jag det? Var jag på fel ställe? Var jag feg? Såg jag att det tog mig, vågade inte blåsa? Orkar jag inte? Var jag för långt efter på grund av att det var för mycket bollar fram och tillbaka? Hade ingen samarbete? Varför sa inte min kollega till mig? Varför, alltså, man felsöker, varför blev det fel? Och där fick jag hitta en, ja men okej, jag var på fel ställe, jag måste springa mer till vänster, eller jag måste springa rakare på bollen, eller jag måste tänka tanken att det kan vara en hands före. Och när man har gjort den analysen, då kan man släppa det. Men det tar några dagar och det är inga roliga dagar.
Händer att domare, du eller någon annan, ringer upp till tränaren till det laget som har blivit förfördelad och säger ursäkta mig, jag mår fruktansvärt dåligt? Inte för att det hjälper resultatet, men det kan ju hjälpa.
Alltså vi har väl en informell policy att vi ringer inte upp till spelare och ledare. Däremot så när de kommer in i omklädningsrummet. Jag hade Göteborg mot Helsingborg, en premiärmatch, kan det vara 2009 eller 8, när jag blåste en hands till Helsingborg. Alla fakta för mig var klara. Handen ut, bollen träffar handen, bollen stannar, jag blåste hands på Ragnar Sigurdsson. Och det blir 1-0 naturligtvis, lagen om alltings jävlighet. Det blir 1-0, de förlorar i Göteborg. Och efter matchen så får jag se på C-more att det var fel. Det tog inte på handen, det tog på knät om jag kommer ihåg det rätt. Och jag blir ju så arg på mig själv efteråt. För det var ju tydligare gjort ett fel, det gick ju inte att förneka. Och jag bad Göteborg skicka in Ragnar. Och Ragnar kommer in i omklädningsrummet, han är jättearg. Och det är all respekt, så jag ber om ursäkt, så det blev fel. Jag bedömde det, för jag såg fel. Men du vet att jag gör det inte avsiktligt. Jag gör mitt bästa, jag lägger ner många timmar på veckan för att det ska bli rätt. Och här är min hand, jag ber om ursäkt. Jag hoppas att det händer igen. Bra, sa han, tack. Och sen så sa han, jag kan inte säga någonting. Du har bett om ursäkt, du gör ditt bästa, jag gör mitt bästa. Och jag menar, det var ju samma sak när journalisterna kom in. Jag fick erkänna att det var ett fel. Och jag har väl aldrig fått så mycket beröm som när jag erkänner ett misstag. Inte ens när jag gör rätt får jag beröm, men det är bra, starkt att kunna erkänna. Och någon gång kan man göra det naturligtvis. Jag tror att det är bra att man kan göra det. Alla är mänskliga, spelarna vet om hur fort det går. Och att vi ska springa omkring och tro att vi gör rätt på allt, alltid, det är svårt. Men när vi blir överbevisade, då kan vi säga det. Men inte på telefon och ha kontakter, det kan bli fel. Då kan vi nog öppna upp dörren ganska ofta. Men att göra det in person, på plats, absolut, tycker jag är riktigt.
Apropå journalister, som gammal journalist, vilka direktiv har ni när det gäller media? För att jag vet ju själv att många gånger vill vi prata med domarna. Ishockeyn har ju öppnat upp för domarintervjuer efter matcherna, men så vitt jag vet inte fotbollen.
Vi släpper ju upp till exempel i Allsvenskan, och alla journalister välkomna in till oss. Jag har suttit med på en presskonferens efter Göteborg-Malmö när matchen blev avbruten, och det har inga problem med att göra. Dörren står alltid öppen för journalister, men det är upp till varje domare om vad man vill ställa upp och på vilket sätt.
Men när det gäller UEFA så är det en
UEFA annan sak. UEFA är dörren stängd. Inga intervjuer kring våra uppdrag, kommande uppdrag, gamla uppdrag, tankar kring det hela. Vi fick ju, få intervjuer liksom inför EM, om EM, men då pratade vi om EM och våra tankar och förhoppningar. Men ingenting annat kring det. De har också, UEFA har 200 plus domar från hela Europa som alla pratar engelska på olika nivåer. Det kan vara svårt att harmonera vad man får prata om och inte får prata om. Men i Sverige är vi fullt trygga och får kommunicera som vi vill. Jag tror att det är bra. Jag tror att dels kan vi sälja in domaryrket, att folk kanske vill bli domare, men folk kan få mer förståelse, folk kan kanske ropa lite mindre när de spelar, eller föräldrar kanske kan uppträda lite bättre om man bara får höra domare prata ibland. Jag tror att det är viktigt.
Hur fungerar det nu när ni får matcherna? Det är samma som i min bransch. Vi vill ju alla döma VM-finalen eller kommentera VM-finalen. Så där är det ju ganska likt då. Hur fungerar det? När får du reda på vilken Champions League-match du ska ha? Och hur lägger du upp tiden fram till det? Med förberedelse, med resor, med träning och så?
Ja, nu vet jag till exempel att en vecka när det är Champions League, då bokar jag inte in någonting annat. Det är ingen semesterresa, det är inga intervjuer eller något annat, utan de är lediga. Och nu vet jag om att en sån här vecka när det inte är Champions League, då är jag ledig till exempel. Och då, för det första, då tar man ut de matcherna i Allsvenskan efter det. Och då kan jag döma då en måndagsmatch eller söndagsmatch, vilket är svårt om jag sedan dömer Champions League tisdag eller onsdag.
I Allsvenskan är det Bosse Karlsson som håller i det?
Ja, fast det är Peter Fröjdfeldt, den gamla domaren, som är coach, som tar ut domarna. Så att när jag vet om mina internationella matcher, och de får jag veta då från UEFA, men det kommer ett brev där, så att Jonas Eriksson ska vara tillgänglig den här veckan. Och då är jag tillgänglig hela veckan, och sen 4-5 dagar före, då får jag veta vart jag ska någonstans med en resplan. Så det vet man inte förrän väldigt tätt.
4-5 dagar innan, ja. Och hur gör du då? Då beställer UEFA resa åt
dig? UEFA beställer resa, skickar ett förslag. Det kan man ändra om man vill. Nu känner jag de här som vet ju ofta när jag vill resa.
Får ni åka business class?
Vi åker business class.
Ja, det antar jag att ni får.
Och det är inte för att vi ska få en gratis dricka på flyget.
Det är fred.
Det är för att kunna få sitta i fred, ha tillgång till en lounge och kunna boka om biljetten om det händer någonting. Resan kommer. Vi planerar, dels börjar studera vilka lag. Vilka ska vi möta? Nu har jag en otrolig förmån och ett privilegium att döma stora matcher ofta, med lag man känner igen. Det är lite värre, mina kollegor som dömer kanske Europa League, andra kvalomgång, ska till Färöarna eller till Montenegro, lag som vi knappt känner igen. Där är lite mer jobb att göra naturligtvis. Vi förbereder oss på så sätt med träning. I mitt fall så vet jag om att dagen före match, när vi kommer till ett ställe, så tränar vi på arenan enligt en viss rutin, på en tid vi får anpassa oss efter när lagen ska träna. Vi 2 dagar före tränar jag alltid på ett visst sätt, ett styrketräningspass, tar massage. 3 dagar före på ett visst annat mönster. Så det finns en inbyggd rutin för hur man tränar. Man börjar packa väskan, man börjar koncentrera sig, man tar fram vilka dräktfärger som gäller, man ser till att man har utrustningen klar och kommunikationsutrustningen laddad. Så här, små grejer, steg för steg som man bygger upp.
När är du inne i bubblan? När är ingen idé för din familj och dina barn att prata med dig? När är du liksom...
Det som är bra när vi åker på match, vi åker dagen före, oftast morgonen före, och då har jag inte gått in i bubblan. Jag går in i bubblan att innan jag åker så äter jag havregrynsgröt hemma. Jag vill ha en rejäl frukost, ingen macka och juice, en rejäl, ordentlig havregrynsfrukost så att jag verkligen har energi för resten. Vi planerar också var vi äter lunch. Ibland är det lätt att man sitter på ett flyg klockan mellan 11 och 1 och då får man ingen lunch. Då är det någon liten lunch. Så äter vi lunch antingen när vi kommer fram eller liknande. Så att det finns en planering. Den där bubblan går jag in i sista dagen, kanske eftermiddagen före. Och eftermiddagen på matchdagen så innebär att vi äter lunch vid 12:30. Och sen så sover vi alltid. Vi har 3-4 timmar.
Har du lätt för att sova?
Ja, jag har väldigt lätt för att sova. Jag har... En match när jag inte lyckades sova. Det var min första Champions League-match. Real Madrid, sen i Sankt Petersburg. Då kunde jag
på Santiago Bernabéu.
Vilket ställe jag debut på. Då var det så att jag låg och blundade en halvtimme. Men jag lyckades inte somna. Sen dess har jag VM-debut, Europa League-final, Supercup-final, EM-semifinal. Inga problem, jag sover. Och det är jättebra att kunna koppla bort, att låta hjärnan gå ner och bara vara... Sova, dels fysiskt sett, men också att vara helt fräsch i huvudet. För det krävs ganska mycket att agera på de matcherna.
Har du något tips på hur vi kan behandla nervositet och anspänning? Och stänga ute negativa tankar. För det är ju enkelt, du står i spelargången på Bernabéu. Det är miljoner framför tv-apparaterna börjar släppa. Tänk om jag... Tänk om resåren går i brallorna. Alltså, det går ju att släppa in vilka konstiga tankar som helst alltså, när du står där nere. Och de får du ju egentligen, du ska fokusera på. Har du något tips på hur du håller dig fokuserad på det du ska göra?
Jag har ju alltid som rutin när jag värmer upp. Så går jag alltid själv ett litet tag. Så pratar jag med mig själv lite. Jag tänker efter, okej, okay, när gjorde jag min förra match? Ja, det gjorde jag förra veckan, okej. Okay. Vad har jag gjort sedan dess då? Jag har tränat bra, jag har ätit bra, jag har druckit bra. Jag har pluggat lagen bra, jag känner mig bra i kroppen. Jag har förberett på absolut bästa sätt. Ja, men gick det bra senast? Ja, men det gick bra. Men då kommer det säkert gå bra idag också. Jag tror på det jag gör. Jag tror inte att det kommer gå åt helvete när jag inte hemma. Jag kan inte tänka mig att jag missar en straffspark.
Vad gör om det kommer in negativa tankar då? För det är ju latent.
Då tänker jag på alla 1000 matcher som jag har gjort. Visst, jag har gjort några dåliga matcher, några riktigt dåliga. Men de är i promille. De är i sån undervikt jämfört med alla bra insatser. Och så tänker vi ofta på det tillsammans i teamet, känslan efter matchen. Vart ska vi äta middag ikväll? Hur ska känslan vara när vi åker hem imorgon? Vilken bild vill vi skapa? Och hur har det gått tidigare? Man tänker på hur var det när vi dömde den matchen? Hur var det förra gången vi var i Spanien? Hur var det när vi dömde det? Alltså, projicera fram otroligt mycket positiva känslor. Vi tror på det vi gör och det är jätteviktigt. För börjar man gå ut där, krypa ihop lite grann och undra, hur i helvete ska det gå att döma idag? Tänk dig det, 32 kameror, de kommer säkert att se alla misstag. Kan man gå ut och ställa 32 kameror, perfekt, då kommer de att se alla beslut vi tar rätt. Så att använda den här anspänningen, blickarna, kameran till något positivt istället. Det låter kanske lätt, men...
Har du tränat på det eller är det någonting som du har naturligt?
Jag har det naturligt. Mm. Jag ser ju aldrig ett problem, jag ser ju lösningar hela tiden. Jag kan ju lite kicka av att få ett problem på mitt bord. Och hitta en lösning på något sätt, pussla ihop. Alltså en väska som är försvunnen eller ett vardagligt. Jag tycker det är roligt att hitta lösningar. Det driver mig vidare att hitta lösningar.
Jo, vi måste ha också den här hälsningen. Du lånar ett par fingrar på bröstet här. Den är ju ganska intressant, den historien. För jag frågade om den innan. Men det var lite gulligt till och med.
Ja, men jag har ju två döttrar och de är ju... Tycker att pappa ska vinka när han är på tv. Och har sagt att pappa kan inte vinka. För när pappa är pappa jobbar så är det svårt. Och då kommer de på, man kan inte klia på bröstet. Så att jag kliar mig lite grann på bröstet där under ett antal matcher. Som vi har satt som uppmärksammade en massa klipp på det. Och så visade på en UEFA-match 2-3 år sedan att de hade sett. De hade sagt, vad gör du här för någonting? De trodde att det var någon hälsning som var antingen var något kommersiellt kanske, eller att det var någonting som det fanns någon annan politisk eller någon symbolvärde i hela. Som att det här, och då tänkte jag, här kan jag inte fortsätta.
Sa du inte vad det var till dem?
Jag sa inte det just då, för jag visste inte hur uppenbart det var. Nej. Så fick jag se bild på det och det var väldigt tydligt den matchen. Och då sa jag att nu ska vi få se om vi kan hitta på någonting nytt här framöver till mina döttrar. Och de numera är ju så pass stora så nu förstår de ju mer med fotboll.
Men du har berättat, men du vill inte avslöja vad det är.
Nej, det är en hemlighet. Vad ser om ni kan få fram det på?
Ja, vi får försöka. Vi får lägga lite kameror. Ja, vi har Jonas Eriksson cam nästa gång. Finns det någon match som du verkligen när du tar ska ta fram att den här goda känslan om du liksom känner lite den här matchen, wow. Finns det någon bästa match för dig som du känner att den här är liksom ligger mig så varmt om hjärtat, jag blir glad när jag tänker på den?
Det är klart att det finns. Det är svårt, det är lite olika beroende på om man befann sig i karriären. Jag kan komma ihåg en match när ålder var väldigt viktigt. Jag kan vara 15 år och dömde 17-åriga killar som var 2 år äldre. Och det var ganska jobbigt på den tiden. Man jobbade med att döma sin första Champions League-match. Gå ut och döma dem. Och jag märkte att de tittade på mig och tänkte, jävla snorunge, tänkte de. Och så minns jag efter matchen vilken känsla jag hade. De accepterade allt jag gjorde. Allting bara, de tyckte att jag var bra att döma. Tack, vad bra det var. Att jag lyckades döma de stora killarna. Den känslan kan jag med mig fortfarande. Den känslan var ännu varmare än första gången jag dömde en Champions League-match och fick det ihop. Eller första gången jag dömde en VM-match eller Europa League-final. Så den känslan är med. Det som driver mig framåt och även mina kollegor är att det finns ju inga perfekta matcher. Av de 350-400 beslut man tar på en match är det alltid några som blir fel. Det finns alltid nya sätt att lösa det på. Släppa någon fördel extra, inte blåsa så tidigt. Kanske hantera en konflikt på ett annat sätt innan den uppkommer. Och just den här driften, alltså jakten på perfektion, den perfekta matchen, det gör att jag kickar och fortfarande brinner för det. Jag har inte sett den ännu. Den perfekta säsongen är inte gjord. Den perfekta matchen finns inte där. Och
det är bra det. Det måste vara ett mål.
Ja, men det finns ju där vidare. Även om jag har dömt många matcher som jag är nöjd med, men det finns ju fortfarande den där pricken över dit.
Och när du får skällning då, det tittade ju runt, klarade det bra. Men det var någon match här för 2 år sedan, vill jag minnas, City-Barcelona Emanuel Pellegrini blev rosenrasande, men han bad sedermer om ursäkt till dig. Men hur är känslan då när du liksom, när någon så pass etablerad tränare som Emanuel Pellegrini går ut och liksom skyller på dig?
Ja, men det är naturligtvis, det är inte så att man tycker att oj vad roligt att få kritik, det är det. Men jag sa direkt efter matchen, när vi var jättenöjda efter matchen, domaren var jättenöjd med vår insats och vi fick veta när vi satt åt middag att han hade tydligen gått på mig rejält på presskonferensen, och då sa jag till mina kollegor att jag tänker inte läsa tidningarna några dagar nu, ni behöver inte referera till mig oavsett om jag är rätt eller fel. Så jag höll mig ganska mycket utanför den bubblan. Nu knackade den på ändå. Det var ju omöjligt med tanke på att det blev en flera dagars historia när han gick till attack och backade tillbaka, bad om ursäkt, blev bötfälld av UEFA, blev bestraffad, så att det gick ju en massa turer. Och jag kan ju bara gå tillbaka till vad som var rätt och vad fel. Och jag tyckte ju reaktionen var naturligtvis var väldigt stor och väldigt kraftig för någonting som jag egentligen hade rätt i. Men jag vet ju också om att fotboll på den här nivån är viktig. Man sätter press på andra, man skyller ifrån sig. Det är ju som samhället idag, det är ju aldrig mitt fel, det är alltid någon annans fel. Om det inte är... Och det, domaren är lätt, vi ställer inte upp och tar några kommentarer efter matcherna, så att... Jag kan förstå att det blir så ibland. Jag försöker hålla mig utanför det. Det är klart att jag hade hellre varit utan det, naturligtvis. Men sett i min karriär så här långt så har jag klarat mig ganska bra. Fotboll är känslor. Fotboll river upp. Den dagen det inte gör det vill jag inte hålla på med det. Så att folk har åsikter om mig som domare och mina insatser, det är helt okej. Men jag lyssnar mera på domarkommittén och UEFA och mina chefer där än vad jag gör på tränare och spelare som i affekt eller min egen agenda kanske kritiserar mig.
Är det inte så ändå att ni är lite mer extra observanta när det är José Mourinho som står där, eller Arsène Wenger, eller någon av de här som inte drar sig för att använda media?
Det kan ju mycket väl vara så. Jag är själv ganska likgiltig vem som finns vid sidan. Jag säger till mina fjärdedomare att behandla dem precis likadant som du skulle behandla en tränare i Allsvenskan eller någon du känner väldigt väl. Visa dem respekt, prata med dem, lyssna på dem. Lyssna inte för mycket, förklara var gränserna ligger. Sen vet man ju om att i vissa lägen så använder ju tränare i allmänhet media som ett medel att lägga kritik och beskyllningar. Oftast så gör de ju inte, de gör det dels för att skylla ifrån sig på resultat i en match, men de gör det framförallt för att vinna fördelar framöver. Det vill säga att om vi får den domaren igen så vill vi att han ska ha ett gott öga till oss. Och därför försöker jag att undvika att läsa och ta in det. Alla lag ska ha det de förtjänar, varken mer eller mindre, just när det händer.
Det här pratet med fjärdedomaren, hur mycket tar du in det? Jag menar, där har du ju de här männen igen, det finns några till, som springer och pratar konstant med fjärdedomaren. Och det är ju teaterföreställning där ute, de gestikulerar. Hur mycket av det tar du in? Ibland så går ni ut och säger till, nu får du skärpa till det. Men alltså, ropar du till vad säger han nu? Eller,
Nej, jag försöker bara hålla mig utanför det. Jag säger, lös uppgiften där ute och prata med dem. Och ibland så ser det ju värre ut än vad det är. Det vill säga att de kanske bara frågar, de är passionerade. Varför blåser ni? Ja, det är feedback för hans. Okej. Och ibland är de ju på för att de vill sätta press och de vill att jag ska höra att de pratar. Nu är mina fjärdedomare, de stänger av mikrofonen när det kommer någon och vill prata med dem. Vilket innebär att jag påverkas inte speciellt mycket av det. Sen är det viktigt hur man agerar, hur det ser ut. Det får inte se för illa ut heller. Och där lämnar jag trygg hand till fjärdedomarna. Går jag ut och pratar med dem, ja då gör jag det. Och det kan hända att man måste skicka upp någon på läktaren på en gång. Undviker att göra det, tror att det är bättre att lyssna på folk. Man kan inte heller vara den som inte vill lyssna, för då kommer folk att explodera. Utan lyssna, prata och sen får man ta tag i det.
För det ser ju på TV då, så ser det ju väldigt spektakulärt ut när någon står och skäller på fjärdedomaren som inte har med det att göra. Han står där och ska sköta andra saker.
Exakt, så är det. Och där tycker jag ibland att vi är för slappa och för flata. Ibland så tar vi för mycket skit där ute. Och det är nackdelen som finns i regelboken. Folk frågar, vad vill du ändra i regelboken? Jo, men det finns några saker. Jag tycker att tränare och ledare borde kunna få ett gult kort där ute. För idag har vi ett bestraffningsmedel, och det är upp med dem på läktaren. Det är ganska tydligt och det är ganska grovt och svårt. Om du tänker till exempel att en tränare springer in på banan 4-5 meter och viftar med armarna, och en spelare gör det. En tränare som springer in 4-5 meter åker upp på läktaren. En spelare som springer in 4-5 meter får en varning, alltså en ersättare. Någonstans där borde finnas samma bestraffning. Alltså att man kan visa ett gult kort till en ledare. Och har du tre gula kort, då kan du bli avstängd i en match. Att man hittar något system där. Jag tycker det vore bra.
Det finns ju tråkigare sidor med domarskapet. Det är ju väldigt mycket press på er. Och ni får ju, du har läst det någonstans, för att citera det, att det har gjort en bra match när vi kan gå från arenan. Ingen lägger märke till oss. Vi kan smita iväg och gå. Då är det en bra match. Va? Men det är ju mycket känslor, som du säger. Jag läste någonstans att du säger åt Hamid att låsa dörren inför varje match.
Ja, det gör de oavsett om jag dömer eller inte. Ja, men, okay. men visst, ja, men så är det. Så är det såklart.
Du svarar inte på dolt nummer?
Nej.
Nej. Och du har en speciell kontaktperson som tar hand om konstiga brev som kommer på posten?
Ja, när det dyker upp brev så ser man oftast på handstilen att det är någon som inte är alltför glad, och då brukar jag skicka den vidare till en kontaktperson vi har. Mm. Och jag brukar berätta för den att om du vill höra av dig till mig, och om det berömmer något positivt, då kan du höra av dig. Är det någon som tycker jag är dålig eller liknande, då behöver du inte höra av dig. Han har aldrig hört av sig, så att jag antar att det är mer negativa saker. Det är en balansgång det där, för att jag vill ju att folk ska kunna få tag i mig och prata med mig, och jag ska kunna komma och träffa unga domare eller skicka en autograf eller vad det må vara, för att inspirera folk. Så att den här balansen mellan att vara tillgänglig, nåbar och inte få de värsta galenskaperna, det är ju svårt att hantera naturligtvis. Så det är något man får jobba med under årens lopp naturligtvis.
Ja. Jag ska inte tala om hot och sådana saker och hur det vet jag, för jag har intervjuat andra som har varit i den situationen. Men hur hanterar du det, och hur hanterar framförallt familjen? Det är ju ditt arbete som så att säga eventuellt kan utsätta dem för saker. Hur tar de det, och hur pratar ni om det i familjen?
De är naturligtvis för det första mina absolut största supportrar. Om inte de hade varit med på den här resan, då hade det aldrig funkat. De är ju medvetna om att det är på det sättet, att det är så en begränsad tid, att man får vara lite försiktig och fundera på saker. Jag bor ju i en liten ort naturligtvis, med Sigtuna, vad det innebär, och jag håller mig engagerad dels i det här gymmet, så jag är en offentlig person, och jag har inga problem att prata fotboll med folk så länge folk gör respektfullt och på ett bra sätt. Och min familj är, jag håller dem borta från media, de är inte med intervjuer, jag pratar om dem mer i generella ordalag, jag är en person med
person. Jag läste någonstans i NSD, tror jag det var, jag nämner inte mina barn vid namn.
Nej, jag undviker det, de har inte valt det här livet. När de blir tillräckligt stora så får de själv välja. Jag är ju grymt, otroligt stolt över dem och älskar dem mer än allt annat. Men de har inte valt att vara offentliga, därför håller de utanför tills vidare.
Gillar de sport då?
De gillar sport, absolut. Ja. Jag tror att man präglar sina barn efter sina intressen. Både jag och min fru har ett sportintresse och försöker inspirera dem till sport och hälsa och friskvård och aktiva barn verkligen.
Hur träffade du din fru? Visste hon om att du var domare när hon träffade dig?
Nej, hon hade ingen aning om att jag var domare.
Hur gick det till då? Ja.
Det var den gamla klassiska på krogen faktiskt. Jaha. Vi sprang på varann. Man tänkte inte gå ut, men sprang ut och träffade henne. Och det är 13 år sedan nu, så att, det var en fantastiskt bra kväll. Bra val att gå ut den kvällen. Hon förstod ju efter ett tag att jag tror jag åkte till Barcelona, vi var tillsammans en vecka här, och dömde, gick, var fjärde domare. Hon förstod inte, jaha, okej. Okay. Sen märkte hon när vi någon gång kom en social sammankomst och folk ville prata fotboll med mig mer än något annat, att de försökte, det var något speciellt med den där fotbollen. Idag rycker hon på axlarna och skrattar åt det mer.
Hur är du hemma? Springer du och delar ut gula kort till frun, eller är det tvärtom?
Nej, då är det jag som får gula. Jag får några gula kort av henne. Nej, då, vi har ett bra samspel. Vi har en bra dialog som man ska på fotbollsplanen kunna ge och ta. Så att jag är inte den. Det är klart, ibland kan jag bli domare hemma med min onda blick när något av mina barn gör någonting de inte bör eller lägger saker de inte bör vara. Men mest glimten i ögat.
Har du några förebilder?
Absolut. Jag har undvikit att ha en förebild inom domarvärlden.
Ja, du kan ta förebilder utanför domarvärlden också.
Ja, men det har jag verkligen gjort. Jag tror att man, att vara domare, att vara ledare, att vara matchledare. Jag kan ta med gamla, en lärarhistoria jag hade på gymnasiet, på det sättet han fick med sig folk, på det sättet han memorerade namn första lektionen. Man satt ju här, oj, kan han mitt namn efter första lektionen? Till exempel en sån sak. Men många människor, när man plockar små grejer på det sättet de hanterar folk, på det sättet de kommunicerar med folk. Och där har jag en rad olika, och inom fotbollen är likadant. Jag tror inte man kan kopiera någon, att man kan bara vara, men jag var ju mycket med Anders Frisk, han var en fantastisk domare, men Anders var Anders, jag är jag. Anders kroppsspråk var enormt bra, hans mod var enormt stort. Leif Sundell, gamla domare, hans lugn.
Borlänge, va?
Borlänge, ja. Det kunde hända vad som helst, och Leffe stod där, han var så lugn, det är lugnet. Samtidigt har du liksom Pierluigi Collinas blick, den där arga blicken när han blir riktigt arg. Marcus Märk, en tysk domare, dömde EM-finalen, hans löpsteg, hans närvaro. Vitor Melo Pereira, en portugis, hans kroppsspråk med händerna, hur de gestikulerar. Så att det finns massa små grejer man kan plocka av på vägen.
Utanför domarskapet, är det någonting som du tittar på där?
Inte någon exakt en person, men jag tittar och läser mycket biografier, hur folk har agerat i olika lägen. Jag gillar att ta åt mig hur folk har löst olika problem eller nått på olika nivåer. Mm. Jag fascineras ju naturligtvis av stora idrottsmän och idrottskvinnor, hur mycket tid de lägger ner och den passion de gör. Jag ser mig absolut inte på något sätt likvärdigt som dem, men just de här olympierna som jobbar i fyraårscykler. Alltså jag förstår att det är svårt att säga när man slutar ett OS att man ska vara med nästa för 4 år sen. Hur orkar kroppen? Vad gör kroppen? Sara Sjöström är ett senaste exempel som liksom har i 4 år brunnit för det här. Tränat varenda träning, och vi pratar ju sådana mängder. Och sen gå ut och göra det de gjorde i Rio. Det är helt fantastiskt, imponerande. Våra skidåkare är ju makalösa. Jag som är från Luleå, som är uppvuxen på längdskidor, ser den tid de lägger ner, den kraft och den lilla, lilla promille de får synas och de får jubel. Det är...
Hur mycket tränar du själv?
Jag säger att jag lägger ner 2 timmar per dag på något sätt. Det är lite olika beroende på säsong och var man ligger någonstans. Och ibland tränar man oftare, längre pass, och ibland kan man träna mindre. När det är matcher så blir det inte lika mycket. Mm. Återhämtningspassen blir kortare. Jag försöker alternera och ligga med 15-20 timmar i veckan.
Bästa kompis, bortsett från de svenska, vet jag, är Mark Clattenburg. Mm. Vad har hänt med honom? Han är ju i sin livsform. I sitt livsform. Han dömde FA Cup-finalen, Champions League-finalen och EM-finalen.
Ja, du ser vilken självförtroende han har. Han är en otroligt rolig kille. Och vi har hängt med honom på kurserna. Han gjorde sin internationella debut i Luleå.
Jaha, min bara en sån sak.
Ja, bara en sån sak. Ja. Och han är... Ja, men han gillar oss svenskar. Vi liksom skojar med varandra, liksom raka ord, inget bullshit. Och, nej, vi kommer väldigt bra överens. Vi brukar dela rum på kursen också. Och, ja, men vi har haft en bra dialog. Han har haft en enorm säsong. Han drömde om FA Cup och så fick han Champions League och så fick han EM på det. Så att, nu är det lite grann upp till honom att visa att han fortfarande har drivet kvar. Han är 41 år, han är ett år yngre än mig, men... Han är en bra kille och har en otrolig framtid framför sig, även om han har dömt nästan allt som går att göra.
Jag misstänker att det finaste är att döma med en final i fotboll. Mm. Howard Webb, hans föregångare som nummer 1 i England, dömde Champions League-finalen och VM-finalen 2010. Mm. Sen har vi inte sett Howard Webb. Han jobbar väl som någon typ av domarchef nu, vad jag förstår.
I Saudiarabien,
ja.
Och sen jobbar han för... BT Sport i England som kommentator och expert där. Så ja. Jag är också en god vän. Vi har alltid kommit bra överens med engelsmännen. Jag och Howard har en bra dialog. Jag var nere i Saudiarabien och dömde i vintras.
Hur kände han att det... Liksom, vad kan jag göra nu?
Ja, men det är väl lite så för honom. Vad ska jag göra nu? Vad är nästa steg? Och sen börja fundera på framtiden. Vad vill han göra för något? Det är jobbigt när du är närmare dig 45. Att träna, ligga i. Den kraften spelarna är 20, 25, 30. Är man 35 år är man gammal som spelare. Och hålla igång som domare med krävs. Det är mycket resor och det är svårt att planera. Så att du ska verkligen ha det mentala mer också. Du ska tycka det är kul att brinna för. Du ska inte bara brinna för de stora matcherna i VM, EM och Champions League. Utan det är vardagslunken. Och det finns en vardagslunk även i Premier League som du gör i Allsvenskan. Det är då man ska fortfarande orka. Och jag tror, eller jag vet att Howard inte riktigt orkar det. Han sa det i Brasilien till mig i förtroende att jag kommer att sluta i höst. Jag orkar inte det här riktigt.
Nej. Men du har VM-finalen på, Jonas.
VM-finalen 2018 och en Champions League-final står på drömlistan också, så att det är bara att bocka av dem.
Hur ser du på det här? För att ni är ju minst lika stora profiler som spelarna nu. Och vi kan ju nämna många profiler även tidigare då i svenskar, men domarna är ju... Hur känns det liksom? Att, för det har ju kommit mer och mer det där.
Nej, det är ju naturligtvis... svindlande. Jag vet när jag såg mina första allsvenska matcher och så, wow, en namn man kände igen, en FIFA-domare med brickan.
Bo Helene Uppsala,
ja, men det Sten Johansson finns bara, det var en gäng
Erik Fredriksson,
Bosse Karl, wow, ja. Och nu är man själv en av dem på de här matcherna, och jag tror att det är bra att det finns en viss person intresse kring personer. Jag tror själv folk, jag menar, nu får jag ställa upp här i din fantastiska podd och jag får göra en hel del andra intervjuer. Om jag kan få folk att bli intresserade av domare, att fler människor blir domare, fler fortsätter som domare, flera respekterar domare lite mer, så är jag jätteglad. Så det är inte bara om mig som person, det handlar om mitt yrke. Jag fick ett sms av en kille häromdagen som skrev att jag blev domare tack vare dig, och det gjorde mig enormt glad. Och sånt inser man inte när man sitter ibland på motionscykeln eller springer på löpbandet eller dömer en match eller sitter och pratar i podden med dig. Men när man kan göra det blir jag väldigt, väldigt glad att man kan inspirera folk till att döma fotboll. Det är jätteroligt.
Ja, vad är det bästa med det hela? För vi har ju pratat lite om baksidorna med familjen och ja, känslorna då som ingår i idrott, och folk blir jättearga på det när inte domsluten blir som de önskar. Varför ska en ung kille eller tjej som sitter och lyssnar på det här välja att bli fotbollsdomare?
Ja, för det första så får du ju röra på det. Du får springa och röra och hålla dig i form, och du får betalt för det. För mig var det ett sommarjobb. Från när jag var 13 år och framåt, jag tjänar pengar på att hålla på med fotboll. Och det kan man göra mycket bättre om man är intresserad av det. Sen lär du att hantera folk, du jobbar med folk. Och jag lovar dig att den dag man som domare berättar på en anställningsintervju att man är domare, att du har valt att ställa dig i mitten, du har valt att ta beslut, du har valt att leda människor, du har självmant ställt dig där för att du vill göra det. Det är så många som ställer sig längst bak när folk säger, vem kan göra det här? Det tror jag är jättebra. Och sen framförallt, det är otroligt roligt. Det är kicken du får efter att ha dömt en match. Du springer och tar besluten rätt, så du är på rätt ställe i rätt tid. Du är mittfältare verkligen i livet. Du är på rätt ställe där det händer. Och det är något som är vansinnigt roligt.
Vem är den trevligaste av de här storstjärnorna? De ser ju lite kaxiga ut och har ju lite attityder. Men på planen, vilken är det någon som där som du känner himla trevlig kille det där?
Två stycken jag kan komma på som båda har lagt av, men Paolo Maldini var otrolig egentligen på planen när jag dömde. I gamla Milan-kaptenen, italienska landslagskaptenen. Även Raul, nummer 7 i Real Madrid. Schalke, Al-Sadd i Qatar så småningom, och även New York Cosmos tror jag innan han la av. Fantastiska killar båda två. Och båda två lika trevliga, även om jag heter Jonas Eriksson, gjorde min första Champions League-match eller om jag hade dömt ett VM. Och det tycker jag är viktigt, att man hanterar folk precis på samma sätt oavsett vart de är någonstans. Och jag försöker anamma det i min ledarskap, att jag är lika trevlig mot folk även om de är VM-spelare eller den första matchen de debuterar i Allsvenskan. Så det är något som är viktigt.
Då får vi vända på den. Du förstår vad jag ska säga. Vilka är de värsta då som liksom, ja, känner att det är ingen god energi jag får här?
Och då har jag ju tänkt det där, men det kan jag väl berätta. Så har jag insett att men den spel, om jag ska döma dem i en match, och så har jag sagt i en intervju att men han är den mest otrevliga att sprunga på. Dels så kan det ju skapa rubriker och problem för mig att döma honom. Men sen också har jag lärt mig, det finns en otroligt duktig europeisk toppspelare som har spelat i massa år. Första gången jag träffar honom i en landskamp, han var så otrevlig och skällde. De vann landskampen, ändå kom han och skällde och var förbannad. Men senast jag dömde honom så var han så här, men tjena, vad kul att träffa dig, liksom, hoppas allt är bra, hälsa familjen. Och då undrar jag, kan det ha också att göra med mitt agerande? Jag kanske första gången jag träffade honom var otrevlig, nervös, spattig, ryckig, prat, liksom, gick inte att kommunicera med mig. Och därför var han på det sättet. Eller också hade han en dålig dag. Och jag vill inte gå in med fördomar att folk är. Jag vet också att fotboll baseras på hur du mår och vad som händer. Och de domare som sprang omkring och träffade Jonas Eriksson i mitten på 80-talet, de tyckte nog jag var en skitstövel. Även om jag tror att jag är betydligt trevlig än var på planen. Så att jag ska inte döma någon förrän efter min karriär helt är slut. Då kan jag gå igenom och fundera på vem var de värsta skitstövlarna. Så du får återkomma om
jag får göra det. Tycker du själv att du har med den framgång du har haft på fotbollsplanen blivit lugnare och kanske till och med mer prestigelös?
Ja, det tycker jag absolut. Jag vet om att gör jag ett misstag, solen går upp imorgon igen. Jag gör mitt bästa, jag förbereder mig. Jag har otur ibland, men jag har inte otur speciellt ofta. Men otur, det handlar också om hur mycket man tränar och hur mycket förberedelse man gör. Och absolut, jag tror det ligger mycket i det du säger.
Och du vet ju heller inte vad som kan hända. Vi satt och pratade när vi skulle träffas, du och jag. Och så, ja, det är lite mycket nu. Så jag ser på tv, du dömer Jönköping Södra mot Östersund efter EM. Allt står hej där nere. Och så springer in en person på planen, matchen blir avbruten. Och det kom från ingenstans.
Ja, det trodde man inte skulle hända.
Nej.
Och det är just det där vi pratar om. När du har den perfekta matchen, när du springer och tycker att allt flyter på. Det kan hända något. Det behöver inte vara någonting på plan. Det kan vara något yttre som händer. Så man får aldrig slappna av. Njuta får man göra de 90 minuterna i slut när du står i mittcirkeln och spelarna tackar dig. Om du får en halv minut att stå kvar och titta upp på publiken och känna wow, det var häftigt. Då får man njuta.
Är det något mer, Jonas? Nu ska jag titta mina papper här. Det är ju inte live här, så jag kan titta lite om
Nej.
Något som jag har skrivit upp här. Som jag tycker att...
Nej, jag tror inte det. Du har fått med det mesta.
Jo, vi måste ju ta upp det där för Niklas Wikegård också. Ni har ju öppnat ett gym ihop här. Men ni har ju totalt olika karriärer på spåret.
Ja, det har vi. Berätta. Verkligen.
Ja.
Jag ska inte prata om Niklas egentligen. Men jag berättade för Niklas i fjol höstas när vi satt och planerade Wii att jag ska vara med på spåret. Och helvete, sa han. Hoppas det går bättre för dig än för mig. Va? Gick det så dåligt? Och så berättade han historien att han kunde ingenting, tyckte han. Någon musikfråga han fick, men resten var liksom ett stort svart. Han var dåligt förberedd och var inte riktigt nöjd med upplägget, och det gick inte så jäkla bra. Men det gick lite bättre för mig i alla fall. Det var otroligt roligt. Det var lite grann som att döma fotboll. Du går in i en bubbla, ska koncentrera vad som bäst gäller. Med skillnad att du fick inte springa under tiden.
Nej.
Men det var jätteroligt. Och, jag hade jätteroligt. Och jag har ju tackat nej till en hel del saker, men när jag fick frågan där, precis som när jag fick frågan om att sommarprata, det får man inte tacka nej till. Det var för roligt för att göra, så att jag hade ångrat mig väldigt länge men jag inte hade gjort det. Så det var kul.
Vad är du mest nervös för? Ett sommarprat eller en viktig avgörande match på spåret eller AIK Djurgården?
Så fort det har med fotboll att göra, ja, så kan jag vara nervös eller ha en anspänning fram tills jag börjar värma upp. Men när jag börjar värma upp och får röra mig, när kroppen, när pulsen går till annat, då släpper nervositeten ofta. Det var ju svårt på spåret. Det var något av programmet vi spelade in, då stack jag ut och sprang i 12 kilometer. Alldeles för, det var helt perfekt. Liksom var jag trött i kroppen när jag satte mig. Det var mycket enklare. Första programmet var jag liksom, hade jag inte löpningen i kroppen. Så att jag får nog välja någon av... Det var nog mer nervös med på spåret.
Tack så mycket, Jonas. Ikväll är det Gävle som gäller för dig.
Ikväll är det Gävle. Gävle-Häcken.
Ja, säger man lycka till domare?
Ja, om man är vidskeplig får man inte säga tack då. Men jag tror inte så mycket på vidskeplig. Jag går väl inte under en steg om jag ser. Men jag har mina egna rutiner och jag vet om att det brukar påverka mig mer än vad eventuellt tack vill lycka till. Så att du får säga lycka till.
Break a leg, säger de i Amerika. Exakt. Break a leg. Tack, Jonas.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.